Då hälsar vi lyssnarna välkomna till det 116 avsnittet av Långköraren, Lilla Drevet. Mm. Er favoritpodd, eller kanske er typ fjärde bästa podd, kan jag tänka mig. Det här är en samtidskommenterande podcast för Aftonbladet Kultur som görs i samarbete med våra sponsorer Akademikernas A-kassa och fackförbundet Jusek. Jag heter Ola Söderholm. Jag sitter här med, och nu läser jag innantill, Liv Strömqvist och Jonathan Unge. Är det bra med er?
Yes.
Jo, tack. Förolämpande programledare.
Nej, men det är väldigt tidigt på morgonen. Eller det är inte tidigt för någon vanlig människa som lyssnar. Men för sådana oss som oss så är det ju... Klockan är 9 bara alltså. Ja,
men de andra har varit på jobbet en halvtimme.
Men för sådana som oss brukar det kanske vara en timme till av sömn. Ja. Några timmar YouTubes och Twitters innan man kanske öppnar ett Word-dokument.
Mm. Sen lunch.
Sen...
Tidig middag. Sen.
Just det. Lite gnäll däremellan om att varför det inte går bättre kanske. Man ringer och pratar med någon och gnäller om att det inte går bättre för en. Men nu är vi då uppe superduper tidigt. Vi behöver komma igång här. Så jag tänkte att vi kan börja prata lite grann om Anne Frank-exploateringen som pågår i Sverige.
Jaha, det vet jag inget om.
Jag hörde bara ett reportage i Godmorgonvärlden, Sveriges Radios Godmorgonvärlden, om Anne Frank-exploatering. Och Anne Frank var en tysk-judisk flicka då, som 1942-1944 levde under jorden i Amsterdam. Hon och hennes familj gömde sig undan nazisterna. Till slut blev de förrådda, infångade och skickade till koncentrationsläger där alla utom pappa Otto dog. Och Anne skrev under tiden i gömstället en dagbok som sedan gavs ut och blev en av världens mest lästa böcker. Det är bakgrunden. Mm. Och vad kan vi då lära oss av Anne Franks gripande och tragiska livsöde idag?
Marcel Rådström är pedagog på Forum för levande historia och har varit med och skapat utställningen Anne Frank, om jag bara får vara mig själv.
Då tar man spjärn, kan man säga, i Anne Franks berättelse.
Ja. Genom att ta spjärn i Anne Franks berättelse kan man då lära sig samma sak som man lär sig av att lyssna på Lalle, att det är viktigt att bara få vara sig själv.
Ja.
Så kan man ju känna, jag vill bara vara mig själv, precis som Anne Frank ville. Men Anne Frank fick inte vara sig själv.
Nej. Hon tog skit på ett sätt som inte Lalle gör.
Lalle hade aldrig tagit så mycket skit om nazisterna.
Jag ska aldrig ta skit igen.
Hon har bara gått fram till nazisterna, dansat framför dem, sänt dem tillbaka till Nürnbergspelen.
Ja, men det var det som hände med Anne Frank då, och det var fan fel. Hon fick inte vara sig själv. Och Forum för levande historia var det här. Det är en statlig förvaltningsmyndighet som jobbar med att främja tolerans och mänskliga rättigheter och så vidare. Mm. De har nu den här utställningen Anne Frank, om jag bara får vara mig själv. Mm. Och den är nu i Stockholm och snart ska den turnera landet runt. Och den här Marcel Rådström som hördes i klippet, han arbetar på utställningen och håller i workshops med skolungdomar där man arbetar med frågor som rör identitet och fördomar. Och han berättar om en övning i den här workshopen i Anne Frank, om jag bara får vara med själv-utställningen. En övning som ska få kidsen att tänka till om identitet och fördomar.
Ja, jag kan berätta en person som heter Dylan. Eleverna får titta på en bild på Dylan, och Dylan, han har ett långt hår, eller han säger jag, nu faller jag i samma fälla som eleverna gör. Dylan är en person som inte vill landa i facket manligt eller kvinnligt. Så när eleverna tittar på bilden, då säger de att det är en tjej. Och sen får de se en film där Dylan berättar om sig själv, och då blir de väldigt överraskad. Ja, men det var ju en kille. Och det minnar då ut att Dylan själv tycker inte att det är viktigt.
Okej, fine.
Ja.
Så känner Dylan. Så är det för Dylan.
Ja.
Men... De diskuterar, åker och turnerar runt hela Sverige för att diskutera vilket kön Dylan har och vad de tror för att komma att landa i slutsatsen att det inte är viktigt. Varför?
Ja... Ja, det gör de. Och så är det för Dylan då. Det får man väl respektera. Det kan ju vara, det är ju Dylans historia. Mm. Och det, den är väl, kan väl vara viktig att berätta. Men det här var ju då en Anne Frank-utställning.
Mm.
Eller hur?
Ja. Jag bara tycker det var lite konstigt att skitsamma. Fortsätt att köna. Försöka gissa. Köna en icke-binär person.
Sen kommer det fram till en bild på Anne Frank. Och som man någon ser... En ekonomisk parasit. En annan ser en glad tjej. Och Anne Frank tycker inte att det är viktigt.
Nej, du hade behövt vara curator för att få det här att hänga ihop bättre kanske. För den här utställningen. Ja, men det där var Dylan så känner Dylan. Men det här var ju då en Anne Frank-utställning, eller hur?
Vad har då frågorna Dylan och de andra ungdomarna som hörs i utställningen att göra med judeförföljelsen under 40-talets Europa? Marcel Rådström förklarar att deras berättelser fungerar som en brygga till historien. I sina workshops pratar han om vad det innebär att sätta etiketter på folk.
Och med det som brygga kan vi sen börja prata om, fanns det någon period i historien där man faktiskt satt fysiska etiketter på folk för att tala om vilka de var? Ja, men då tänker de på andra världskriget, förintelsen och judar.
Dylan vill inte bli könad.
Nej.
Dylan vill inte inordna sig i det binära tvåkönssystemet. Men på grund av att vårt samhälle ser ut som det gör så råkar Dylan ändå ofta ut för människor som reflexmässigt könar eller försöker inordna Dylan i det binära tvåkönssystemet. Och Dylan så gör det väcker ju frågan, hur ska vi kunna ha en bra diskussion om det här som händer Dylan utan att dra in Treblinka och Auschwitz? Om du vet hur det skulle kunna gå till, ring och berätta för Forum för levande historia. För de har ingen aning om hur vi ska kunna prata om det här som hände Dylan utan att dra in Treblinka och Auschwitz. Ja, men det är väl ett bra sätt kanske att hedra och levande göra minnet av Anne Frank. Att uppmärksamma människor i Sverige idag som inte får vara sig själv.
Ja.
I Anne Franks fall innebar att inte få vara sig själv att hon inte fick vara. Det var väldigt bokstavligt så. Det här med varat, inget du ska få hålla på med Anne. Du ska bara få hålla på med intet. I Dylans fall innebär det att inte få vara sig själv att Dylan i samhället ofta möter en okänslighet och låg kunskapsnivå om sin identitet. Jag hade kanske förstått jämförelsen mer om historien om Anne Franks dagbok handlat om en flicka som hela tiden utsattes för omgivningens ignorans och okunskap om hennes judiska identitet. Så här, Anne, är du en katolik eller en protestant? Hon bara, sluta placera in mig i det binära tvåreligionssystemet. Att det var så, va? Ska inte du fira jul? Alla firar ju jul. Här, ta lite skinka. Äter du inte skinka? Fan vad konstig du är, Anne. Jag blir osäker vid din identitet, Anne. Jag kommer kanske istället bilda inofficiella nätverk med människor jag upplever mer lika mig själv. Men om jag slår dig kommer snuten. Om det hade varit så i den nazi-okkuperade Europa för judar hade jag förstått liknelsen.
Men är det inte den här men så jävla dåligt är det inte. Det är väl att se. Det är väl liksom för att vilka grupper trycker vi idag? Vilka grupper låter vi inte idag vara? Bla bla bla. Skulle kunna, om man inte håller koll på det, leda till mer organiserad förföljelse.
Men det är liksom bara något så här med att jämföra ett samhälle där alla är lika inför lagen, men det finns olika typer av normer och strukturer som försvårar vissa livsmöjligheter, att jämföra det med ett samhälle med statsunderstödd apartheid där folkmord på vissa grupper är lagligt. Att jag tycker att det är ganska vattentäta skott mellan de två situationerna. Det är inte en gradskillnad, det är en skillnad. Och det här säger sig också den här Marcel då, att han fattar att man kan inte likställa dåtiden och nuet, men att det ändå är relevant att jämföra Anne Frank och till exempel Dylan då för att
titta på de här små, små stegen. När man tar bort en människas rättigheter, en människas värde, en människas rätt att existera som alla andra i samhället. Det är det vi kan diskutera. Och just då i den här utställningen så handlar det om rätten att få vara sin egen identitet.
Ja, men det är väl inte samma slags rättighet vi pratar om. Alltså rättigheterna som Anne Frank saknade och rättigheterna som olika förfördelade grupper i Sverige idag saknar. Det är inte samma slags rättigheter.
Sen är det också ett motsats utvecklings... Vet du, alltså det är väl snarare nu att det läggs på rättigheter, inte att det tas bort.
Ja,
alltså i samtiden just nu.
Ja, men den här skillnaden som är mellan de rättigheterna då vissa kanske idag saknar och de rättigheterna Anne Frank saknar, det är ju skillnaden mellan alltså så kallade negativa och positiva rättigheter. Anne Frank hade inte negativa rättigheter. Hon hade inte rätt att slippa bli misshandlad, bestulen och dödad. Alla i vårt samhälle har de rättigheterna. Det har inte skett några som man sa, små steg, där man bit för bit plockat bort människors negativa rättigheter i Sverige den senaste tiden. Det finns ju människor i vårt samhälle som lider mer eller mindre stor brist på positiva rättigheter. Att vissa människor har mycket mindre möjligheter än andra att tillfredsställa sin egen potential. Det är väl som en positiv rättighet. Att, ja, men det kanske har varit sådana små steg för steg att man tar bort och att alla inte har samma rätt och möjlighet till en bra skola eller whatever. Men jag tycker så att människor som saknar negativa rättigheter alltid har en särställning i martyrtävlingen om vem det är mest synd om. Det går inte att komma ikapp med hjälp av brist på positiva rättigheter. Ingen glidande skala. Två helt olika skalor. Det spelar liksom ingen roll hur svår förkylning du har. Du kan inte lipa om det inför någon som har cancer.
Men är det så att, liksom att förintelsen har blivit att vi har börjat komma ett tidsavstånd, att vi börjar använda förintelsen som en sorts slask jämförelse? Alltså lite så att man kanske säger, det är ju precis som mongolernas invasion.
Ah, okay.
Det är ju absolut inte som mongolernas invasion, men det är bara nu är det liksom bara, nu var det så pass länge sedan så att vi använder det bara som vilket förstärkande ord som helst, alltså, eller händelse.
Alltså, I'm going to go medieval on your ass.
Du bara visste hur medeltiden var. Skulle jag aldrig säga så.
Att det, just det, om man tar bokstavligt så är det hälla kokande olja på det.
Ja, precis.
Men jag menar bara att jag typ ska skälla ut det lite grann.
Ja.
Och att folk har den inställningen till nazismen. Mm. Jag tror inte att det i alla fall är förenligt med Forum för levande historia, så här, arbetsbeskrivning.
Ja, men jag tycker ändå man kan fatta vad de håller på med. Alltså vadå? De tittar på vilka grupper var förtryckta då, vilka är det nu. Man säger inte att de är lika förtryckta, men att liksom att ja, en lång historia av antisemitism kunde leda fram till det här. Alltså, ja.
Jag vet inte om jag tycker bara att skillnaden är så stor, så jag ser att det är så här, mer skälper än hjälper förståelsen.
Men så här, vad händer i förlängningen om vi börjar hålla på att dela upp grupper och inte acceptera folk och inte vara toleranta mot folk vi inte förstår, som vi egentligen tycker verkar konstiga? Det är inte bara en sån super basic. Måste man lära ungdomar?
Ja, men du menar liksom att det exemplet de har är så himla stor skillnad att det blir löjligt om man jämför dem.
Det är så viktiga principiella skillnader så att det blir bara... Att jag tycker att då som användbar liknelse...
Jag är inte bara för att du inte alls tycker om transpersoner.
Ja, jo. Mitt transhat saknar gränser. Men nu är det som det är. Men den här utställningen då handlar om rätten till identitet.
Mm.
De avklarar då rätten till identitet i en utställning. Att man måste få vara sig själv. Precis som judarna under andra världskriget borde fått vara sig själva. Det avklarar de då. Så de liksom tar tag i vår tids orättvisor och förtryck på det här viset då. Jag har hört att Forum för levande historias nästa utställning, då kommer det vara en workshop med högstadieelever där de ska få se en film där en man berättar om romarrikets historia för en kvinna. Men sen i slutet av filmen då kommer det fram att kvinnan var historiker med romarriket som expertområde. Hon kunde egentligen mycket mer om mannen. Men han undervisade henne alltså. Hon mansplainade.
Mm.
Och vet ni vem mer som mansplainade? Hitler. Det blir en sån här brygga till historien. Att vi måste lära oss att kunna se mansplaining också i vår tid.
Ja.
Utställningen efter det, då kommer ju Forum för levande historia visa högstadien en film där en man pratar så här, och han säger så här: åh, jag är feminist. Jag tycker det är viktigt att bryta könsmaktsordningen.
Mm.
Kvinnor ska vara representerade av samma möjligheter. Sen i slutet av filmen får han frågan, så här, varför är du feminist då? Säger jag, jag blev det när jag fick en dotter.
Mm.
Samma som vidrig pappa-feminist. Vet ni vem mer som var pappa-feminist? Göring.
Var verkligen
det? Han fick döttrar och han såhär, kvinnor ska inte bara vara hemma. Föda den ariska rasen. De kan också bedriva förintelsekrig i öst. Så blev han då, bara för att han fick döttrar. Innan var han inte mottaglig för argumenten. Utan han hade ju hört samma argument innan dess. Men det var så, nu har jag en dotter.
Mm. Har du några mer exempel?
Nej.
Jag vill börja med att säga att det är ingen ursäkt eller någonting sånt. Jag tar inte tillbaka någonting jag sagt. Men jag gör tillägg. Jag uppmanar alla att ta ut allt man ägde och hade och satsa det på att Hillary Clinton skulle vinna.
Mm.
För det finns inte en chans i helvetet. Läs, kolla siffrorna på att Donald Trump ska vinna.
Just det.
Mm.
Men nu så har han ju stukat om, eller han har dukat om, säger man så, i sin kampanj, bland sin kampanjpersonal. Okay. Och så har han tagit in Kellyanne Conway. Mm-hmm. När jag sett några klipp med henne. Nej. Himla bra.
Okay.
Hon är samma person som inte blir arg.
Så att han har höjt kompetensnivån i sin stab.
Han har tagit in en fullblodsrasist också, men hon, Kellyanne Conway.
Okay.
Hon har tydligen också kommit på ett nytt knep för att få honom att hålla sina rallies utan att skrika rasistiska grejer. Hon har förklarat att opinionsundersökningar är som tv-tittarundersökningar. Och han är galen i ratings. Nu har han förstått att de är viktiga.
Vad konstigt att någon behöver förklara det för honom.
Ja.
Man tycker att det borde vara samma...
Ja, men han inte,
funkar likadant
han,
på
han har inte förstått det, tror jag. Okay. Så att jag säger fortfarande att satsa allt ni äger och har. Men kom ihåg vad jag sa. Kellyanne Conway.
Så det Donald Trump behöver för att vinna det här valet, ja, är någon som berättar för honom att det är coolt att få flest röster,
ja,
och ha mest stöd. Ja. Då är han ostoppbar.
Ja, han har bara, alltså han har bara inte fattat för opinionsundersökningar. Han har bara på något sätt trott, jag vet inte vad det är, vad han har tolkat det som. Mm-hmm. Han har tolkat att det bara vinklat av media. Men jag och Kellyanne Conway berättar för honom att det är samma sak som tittarsiffror.
Mm.
Nog om det. För en liten tid sedan så höll Stefan Löfven sitt sommartal.
Ja.
Och likt en Pol Pot så har han lanserat sin egen kulturrevolution. Fast tvärtom. Genom att införa läslovet.
Där ska kommuner och statliga institutioner arrangera aktiviteter som stimulerar läsning också utanför skolan. Då stödjer vi läsningen precis på samma sätt som vi stödjer idrotten under sportlovet. Så min uppmaning till er här alla, det är läs. Läs för barnen, läs med barnen, läs.
Han har aldrig låtit mer som Martin Luther King än just där och då. Om ni omvänd kulturrevolution säger att nu är det inte intellektuella som blir jagade av pöben. Nu är de intellektuella som jagar pöben.
Just
och
det.
Tvingar dem att
alltså Stefan Löfven kommer åka land och rika runt med sitt garde och slå ihjäl alla som inte har glasögon.
Ja, gissar det. Vi har redan ett sportlov där man sportar. Nu har vi ett läslov där man läser. Men egentligen så sattes bollen om läslov i rullning redan på Bokmässan 2015. På ur.se finns ett seminarium som handlar om just det. Under föreningen Läsrörelsens regi samtalade politiker och läsambassadörer om vikten av att läsa. Medverkade gjorde bland annat Alice Bah Kuhnke, kultur- och demokratiminister, Gustav Fridolin, utbildningsminister, Johan Unenge, oerhört svårt uttalat namn.
Mm, jag vet om det här.
Språkare för satsningen.
Ingen kan uttala det, men alla känner igen det i skrift.
Ja, precis. Språkare för satsningen i
idrott och läsning. Han har ritat alla.
Han är skaparen av Gant annorlunda, är det inte det?
Adam och Eva typ. Ja, precis. Alltså, serien Adam och Eva.
Ja, det är ju för sig, men det är väl
jag
kanske.
Jag tycker Agent annorlunda tycker jag är lite underordnad Adam och Eva.
Om man ska nej, men det är väl va? Skämtar du med mig?
Ja, men fast med mest känt.
Va? Okej, men då är det så här att Adam och Eva var hans meal ticket och Agent annorlunda var det här geniet han gjorde vid 25 års ålder. Man kommer aldrig göra någonting så bra igen.
Mm. Men jag tycker bara att det är en sån här teckningsstil som man förknippar med kamratposten, ja, olika gratistidningar. Absolut. I skolan och sådär.
Han heter måste liksom haft nästan som du. Han heter...
Ja, precis. Men jag tänkte på det när jag var liten och läste Agent Andrew, att det där låter nästan ut som mitt namn.
Det är som ditt namn har stoppat in ett E på
det. Ja. Ja. Ja, det är faktiskt intressant.
Mm, sådär.
Katti Hofrin, chef för Stockholms stadsbibliotek, med mera, med mera. Tyvärr är detta seminarium borttaget från URs hemsida på grund av att det var fullkomligt olidligt. Jag vet inte om det var det, men jag gissar att det var outhärdligt. Tänk dig Bah Kuhnke och Fridolin sitta och samtala om att det är viktigt att läsa. Vilken klyschbuffé. Det här kan vi inte ens ha på URs hemsida, sa UR, tog bort det.
Kommer det sägas något spetsigt nu? Kommer det sägas något så här som man kommer komma ihåg? Som kommer sticka ut och vara så här, åh fan, tänk att den personen sa det. Hur kommer det hända nu?
Det finns en gräns även för UR.se. Den togs bort. Jag tänker mig lite att det är sånt där världens roligaste skämt. Om man hör det så skrattar man ihjäl sig. Fast här är det omvända. Hur som helst, exakt om hur detta läslov ska genomföras får man en fingervisning om på webbsidan läslov.se. Där står det: med läslovet vill man stimulera barn och ungas lust till läsande och skrivande i alla former på alla platser. Det kan vara med bokbytedagar, skrivarverkstäder, filmversioner av böcker som visas på en fasad. Det kan vara via kanaler som YouTube och P3 med rapartister eller genom idrottsklubbar eller på kaféer och restauranger. Mycket bra grejer alltså, där det mesta inte har med läsning att göra. Nej. Filmversioner av böcker. Är inte det bara film?
Med... En rappare på ett café. Är inte det bara en rappare på ett café?
Med rapartister. Det låter som det första förslaget på varenda statlig brainstorm som någonsin hållits. Rapartister, ja. Men vad mer än rapartister? Via kanaler som YouTube, visst hör man liksom swishet från sociala medieexpertens arm när liksom den fördes upp. Vad sägs om YouTube? Fy fan. På hemsidan
man hör, kan man hör swishet av fakturan som skickades till kulturdepartementet för att någon kom dit och berättade, sa YouTube till Alice Bakunke. Så bra.
Var det
fakturera en biljon.
Enda punkten inte behöver betala var rapartister, för det kom Alice på själv. På hemsidan kan man också, för att visa sitt stöd, bli en läslover.
Åh, fan.
Och skaffa sig en pick badge att sätta på sin bild på Facebook eller Twitter. Så som en uppmaning av Gustav Fridolin inte var häftig nog. Man måste ha en pick badge också. Det räcker väl inte, behövs det inte. Och som alla lov, det vill säga som absolut inga andra lov, så har läslovet en slogan. Årets läskigaste vecka. Meningarna var delade om detta lov. Experten vars namn jag inte hittade på Nyhetsmorgon, hon var positiv.
Det är ju ganska listigt, det är ju inte en reform som kostar en massa pengar. Man får ändå fokus direkt på vad det handlar om. Så det är någon som har kommit på något rätt smart här.
Något rätt smart, någon har kommit på någonting listigt. Och detta smart och listiga verkar vara att inte kosta pengar.
Ja, men jag tycker hon har poäng där. Jag tycker det var rätt så smart nu när hon sa så.
Jag tycker det låter som ett slag i luften. Slå i luften kostar ju ingenting, men ändå gjort någonting. Lite så kan man tänka.
Fast man har inte gjort någonting.
Fast man har inte gjort någonting, på andra sidan så kostar
man har
ingenting.
Bara slagit i luften.
Men ändå gjort det.
Men, no. Men, ja, det är att inte göra någonting.
Jag förstår din invändning. Andra experter, som din favorit Aftonbladets Lena Melin, skrev en krönika med rubriken "Bra tänk Löfven, men det kommer aldrig fungera". Tanken är god. Avsikten att understryka hur viktigt det är att man läser. Mycket för att skaffa sig till ett stort ordförråd. Men tyvärr kommer det inte funka. Stefan Löfven tänker sig att eleverna ska få en rejäl läsläxa under lovet och att bibliotek och fritids erbjuder mer läsning under den här veckan jämfört med andra. Tyvärr är det en knas i det. Från en politisk experimentverkstad som inte kommer att fungera. Det kommer att leda till rak motsatsen jämfört med avsedda. De som redan läser mycket kommer läsa ännu mer, medan de som läser lite inte kommer läsa mer.
Vad hon vet mycket alltså.
Hon vet väldigt mycket. Det är för sig inte raka motsatsen, då de som inte läser i så fall borde läsa ännu mindre. Nu har ju fri rätt i att de läser ju inte, så det går inte.
De som inte läser kommer inte läsa mer, och de som redan läser kommer läsa mer.
Ja, de kommer läsa mer.
Men då
mer.
Har hon en effekt.
Ja, då har det faktiskt en liten effekt har det. Om det inte så att hon menar att vad en Fridolin föreslår, så reagerar folk med att göra det omvända. Alltså att man bara inte klarar av att produktig av morsgris ska tala om för en vad man ska göra liksom. Mm. Lite som när Simon Svensson hör Mitt Romney säga att man inte ska rösta på Donald Trump. Då vill ju han rösta på Donald Trump. Nu kan inte han det, så det är ingen fara. Men det är också kanske lite som när jag lyssnar på Slate's Culture Gabfest, som låter så här.
I'm Stephen Metcalf and this is the Slate Culture Gabfest live from Steve's Porch Edition. It's Wednesday, August 17th, 2016. On today's show, we sit on my windy, gusty back porch in a beautiful late summer, late afternoon. And we take listener questions. So what do you say, guys? Should we just dig in?
Yeah, I think so.
Det var ett ganska dåligt klipp, för det var lät ganska trevligt. Men jag blev antisemit när jag lyssnade på Slate's Culture Gabfest. De här jävla öststatsjudarna, östkustjudarna, ska inte sitta och berätta för mig om saker och ting. Får sån himla förståelse för folket på Trumps rallies. Fy satan.
Jag hörde på den där Slate's Culture Gabfest för några veckor sedan då. Hon sa en av tjejerna att hon berättade
Dana.
Att hon sa att hon hade stått och gråtit i duschen när hon tänkte på Trump. Jag duschade igår och så grät jag i duschen för jag tänkte på Trump.
Simon Svensson, jag är på din rygg. Säger man så? Men då kanske är det också att folk reagerar som jag, Simon. Speciellt om man lyssnar på vad mannen på gatan säger i detta nyhetsmorgoninslag. Speciellt den första som verkar ha tolkat läslovet som ett nyspråksord.
Jag tror att barnen behöver det, för de har gått i skolan typ 2,5 månader eller vad det är, för att sen få lov, inte behöva läsa grejer.
Hästlovet är hästlovet, och om man ska byta namn, det är väl ändå bra att läsa, men det är alltid skönt att ta det lugnt lite på loven.
Alltså det första tolkar läslovet som ett lov där man inte behöver läsa.
Gjorde
verkligen det? Ja, tyckte de gjorde det, sa inte det.
De har gått i skolan och nu bör de slippa läsa lite grann.
Precis. Och barnet säger att det är skönt att slippa, att man tar lite lugnt istället, istället för att läsa. Att en man och ett barn bevisligen känner så här beror enligt experten på Nyhetsmorgon på detta.
Sen tror jag att frågan är hur det här så att säga landar bland folk. Det är kanske inte riktigt så idag att alla ser läsning som något lustfyllt.
Nej.
Folk läser inte eftersom de hatar det.
Men hur var det här? Det är bara, alltså det är bara som sportlovet, för att det var ingen som, man behöver inte sporta på sportlovet.
Man behöver inte sporta på sportlovet, eller? Men någon tanke var, om det stämmer det som Lena Melin sa, att man skulle få en läsläxa.
Aha,
för att man får inte en sportläxa på sportlovet. Men jag tror inte att det är stort. Jag tror att bara att det är precis som sportlovet. Det bara uppmanas till det.
Just det.
Nu tror jag inte att folk hatar att läsa, men det är inte något man känner lust inför, verkar det som.
Nej.
Och med lust menas då inte sex. Jag känner ju lust inför läsning, men det är för att min väg in till porren gick genom min mors Jackie Collins böcker.
Ja, just det.
Att få sitt första stånd genom det skrivna ordet, det är få förunnat. Och det är inget som Fridolin kan bygga en folkrörelse på.
Det är så det funkar, tror du, alltså? Att det är därför du gillar att läsa?
Jag tror inte det, Ola, jag vet. Mm. Men det faktumet då, att man inte kan bygga en folkrörelse på det första ståndet genom det skrivna ordet, det hindrar inte Fridolin
från att försöka.
Nej, men
att han vill ge porrnoveller till alla Sveriges mellanstadier.
Det hindrar inte Fridolin att sjösätta det här läslovet på grund av.
Tror du att det här kommer lyckas?
Ja, det måste lyckas.
På grund av att det måste lyckas. Vi måste läsa mer, och nu snackar vi läsa mer av vad som helst. Det spelar ingen roll liksom vad Harold Bloom tycker att vi ska läsa, utan läs vad du vill så länge du läser. För enligt både PIRLS-resultaten i december 2012 och PISA-resultaten i december 2013 så visade båda då på en stark negativ utveckling för svenska elevers resultat i läsförståelse. Och läsförståelsen hade gått ner med minus 2,8 poäng sedan 2009 års undersökning. Det säger inte mig eller er någonting. Och om läsförståelsen går ner, då går alla andra resultaten ner också.
Mm.
Som matte och samhällskunskap, då folk inte kan läsa. De förstår inte frågorna.
Nej, det är
så därför är läsförståelsen sliktad. Men hur ska man få folk att läsa då?
Det handlar om att man behöver läsa i idrottsträningen också. Att man behöver se till att fotbollstränaren och alla andra vuxna som finns runt barnen är med i det läsfrämjande arbetet.
Alla måste läsa så barnen läser. Om omgivningen läser så läser barnen. Fotbollstränaren till exempel. Oj vad folk kommer traggla, jag är Zlatan. Tänk alla citat från Jag är Zlatan man kommer få höra i debatten i framtiden. Den uppsjö författare som jag har, Jag är Zlatan, som sin stora inspiration.
Man skulle kunna göra så att fotbollstränaren på fotbollsträningen, istället för att säga så här, du är en jävla sopa, så typ skriver han en skylt och håller upp den för
just
barnet.
Det. Vad säger du? Ja, just det. Gå och läs en bok. Kanske har Lena Melin rätt, det här kommer aldrig att funka. Men jag tycker nog att Fridolin är på rätt spår. För visst läser man mest på semestern.
Mm.
Han gav folk chansen att åka på solsemester, de som har råd. De som inte har råd får gå till ett solarium. Och där kan man lägga sig och läsa en bok. För det är då man läser böcker på semester.
På solarium? Eller
nej,
här på semester.
På semester. Okay. Men jag säger bara vad de fattiga ska göra. Och om man kombinerar detta med vad Harald Bloom säger, att det är inte att läsa utan vad du läser som är det viktiga, så kan man med rätt Jackie Collins bok, jag rekommenderar Lucky's Chance, kanske få till en liten illning, en lustfylld retning i en ung människa skrev. Och som man brukar säga, mjukporr är inkörsporten till Bulgakov.
Okej, okay, men ja, just, men det där mjukporrspåret som de borde gå på mer egentligen då.
Ja.
Det finns ju mjukporr i många gamla svenska klassiker. Jag kommer själv ihåg den här scenen från Utvandrarna som är så här, Kristina öppnar sig som en snäcka. Kommer ihåg Kristina öppnar sig som en snäcka?
Det kommer jag ihåg. Jag kom till dig förra gången.
Men jag kommer på dessa långa grafiska, väldigt mycket långa grafiska sexscener mellan Karl-Oskar och Kristina. Eller var jag bara...
Nej, men så på mellanstadiet...
Ovanlig läser du typ nu. För att det var...
På mellanstadiet så kommer jag ihåg att vi hade ett visst antal böcker som jag aldrig har hört talas om och aldrig någonsin kommit i kontakt med senare. Så här liksom små, ganska tunna böcker som man fick läsa. Som måste vara utgivna och läsrörelse. Och i samtliga av dem så fanns det sexscener.
Mm-hmm.
Det var någon som handlade om Titanic till exempel. Alltså, som inte var det. Det var, de hade sex hela tiden.
Mm-hmm.
Och sen vet jag också, det känner man till, men att jag vet att vi fick en antologi och i den så var det utdrag ur Grottbjörnens folk.
Mm.
Och en sexscen i en grotta.
Va?
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Att ni fick läsa Grottbjörnens folk i skolan.
Ja, men alltså det var, ja, de hade bara klippt ut sexscenen av Grottbjörnens folk och lät er läsa det.
Ja.
De bara gjort det där arbetet åt er som folk annars vanligtvis fick göra med Grottbjörnens folk. Vilka kaniner var de på de här två, tre scenerna.
En annan bok i den antologi var Sång om den röda rubinen, bara sidan 120.
Ja, visst. Jag vet precis vad du pratar om. Men vilket bra tips. Du borde ju varit med i den här lilla gruppen.
Man har tagit bort personen som föreslog rap. Man får med mig istället.
Du skulle ha inflikat att ungdomar gillar inte bara rap och YouTube.
Nej, hon gillar porr också.
Nu är det dags att berätta om Lilla Drevets sponsorer, Akademikernas A-kassa och fackförbundet Jusek. Produkten de erbjuder är ju trygghet.
Mm.
Helt otroligt att de för en liten summa varje månad kan ge en det. Med tanke på människans predikament.
Mm.
Vi bara faller genom universum. Mm. Ett snabbt utbrinnande tomteblås. Kommer från ingenting, på väg mot ingenting. Hur ska man kunna känna trygghet? Hur ska man kunna få något grepp? Hur ska man kunna få något grepp om den här, det här flyktiga, absurda och godtyckliga varat?
Mm.
Hur ska man kunna få en fast punkt, en hemkomst till kosmos? Jo, man går med i A-kassan. Att vara med i Akademikernas A-kassa kostar endast 100 kronor i månaden. Och då får du inkomstförsäkringen som ger dig upp till 20 000 i månaden när du befinner dig mellan jobb. Läs mer på akademikernas.se om hur du gör för att gå med. Där kan du också läsa om varför det kan vara en bra idé att gå med redan när du är student. Det kan vi tipsa om så här i skolstartstider. Eftersom att du kan bli berättigad till en ganska rejäl ersättning bara genom sommarjobbande och extrajobbande. På akademikernas.se/räknare finns också akademikernas räknare som de har konstruerat. Där du genom att fylla i din inkomst senaste året kan räkna ut vad du skulle få för A-kassa. Och även om du är 100% säker på att du aldrig kommer vara arbetslös så ska du vara med ändå av solidaritet med alla andra i landet som säljer sin arbetskraft och av solidaritet med Lilla Drevet. Många akademiker, till exempel de som arbetar i ljusäckbranscherna, tjänar ofta betydligt mer än 25 000 kronor i månaden, vilket då är A-kassans tak. Därför bör ni gå med i facket för att få en förbättrad inkomstförsäkring. Är du med i Jusek får du 80% av lönen upp till 80 000 kronor.
Så ringer vi
varandra gång. Det här är liksom en följelse som Lilla Drevet tycker att varandra gång vi säger det här att så. Människor som jobbar i Jusek-branscher kan tjäna 80 000 så blir vi lika chockade varje gång. Så här, finns det människor som har
så himla mycket pengar.
Det är en sån, man gör en sån chockad inandning då bara. Varje gång. Jag vänjer mig aldrig. Vi hur bra inkomstförsäkringen är. Läs mer på jusek.se. Att vara med Akademikernas och Jusek, att vara med i båda två kostar, det kostar 351 kronor sammanlagt. Är du redan Akademikernas medlem lägger du alltså bara till 251 kronor för att också vara med i facket. Har du tagit steget och gått med Akademikernas och snedstreck eller Jusek tack vare den här podden, får du gärna berätta om det. Du kan skriva in ansökan och så skriva det i sociala medier under hashtag Lilla Drevet.
Då hjälper oss.
Mm, tack för det.
Fy fan, vilken pers det har varit. Det här med fotbolls-OS.
Ja. Kan inte ha varit så jobbigt.
Absolut vidrig pers. Att jag ska behöva ha det så här, tänkte jag 32 gånger om dagen under tiden det jävla spektaklet pågick. Så har man liksom precis överlevt fotbolls-EM, eller hur? Som förstörde hela början av sommaren.
Ja.
Torterats av fotbolls-EM i veckor. Och precis när man precis som en sån liksom cancerpatient som har så klarat den sista delen av behandlingen andas man ut.
Ja.
Tror att mardrömmen är över. Och då får man reda på att det har kommit en ny sista. Fotbolls-OS. Jag visste inte ens att det fanns något som hette fotbolls-OS. Vad fan är det? Det är inte ens ett ord.
Jag tycker att du behöver bli bättre på stoicism, känner jag. Du låter det här komma åt dig för mycket.
Man är hemma i goda vännerslag en fredagkväll. Föreslår något kul och normalt som att vi alla ska titta på en dokumentärfilm om Fassbinder. Nej, då är det tydligen final mellan Sverige och Tyskland. Då är det plötsligt en psykisk sjukdom att inte vilja sitta i en grupp och kolla på när ett gäng tröga blondiner sävligt galopperar över en äng som är flock ardennerhästar.
Vad vackert det lät.
Då är det plötsligt kriminellt.
Jag visste inte ifall det var kvinnohat. Eller... Först tänkte jag, det här låter som kvinnohat. Sen så var det en ganska fin hyllning.
Då är det plötsligt kriminellt att inte vara intresserad av att följa de här varelsernas saktfärdiga rörelser och lyssna på deras konstiga glesa gälla skrik. Då anses man plötsligt vara en sociopat bara för att man tvingas tillbringa kvällen ensam i ett annat rum, liggades i sin säng med täcket upplagt i hakan, Sörplandes folk är gråtande. Jag vet, världen är så jävla fruktansvärd.
Ja, det lät faktiskt sinnessjukt.
Jens Liljestrand.
Forum för levande historia borde ta upp ditt predikament här om hur du har det. Och
att det
ungefär som förintelsen.
Jag ska bara en sak som Jens Liljestrand skrev.
Ja.
Jens Liljestrand skrev i en artikel Expressen den 19 augusti inför finalen i fotbolls-OS. Ikväll visar jag min dotter en annan värld. Ikväll bänkar jag mig i tv-soffan med min 10-åriga dotter. Jag vill visa henne en annan värld. En värld där kvinnor inte tar någon skit. Jag får bara säga en sak som jag är så fruktansvärt ärlig nu. Helt ärlig. Raljerande alls. Mm. Varför är det per definition så himla himla bra att det nu ska vara så här för barn, 10-åriga flickor? Att det ska vara helt lika självklart att de ska spela fotboll som den stämningen som varit med killar. Så varför är det så bra?
Va? Ni är tvungna att bära det oket också.
För mig är det mest positiva barndomsminnet jag har är det här när jag slipper följa med. När mina bröder 3 dagar i veckan ska skjutsas iväg till någon sån blåsig grusplan, blir skrikna på av någon sån efterbliven pappatränare med en overcomp. Då är jag hemma istället. Ja. Min pappa...
Ligger under täcket och dricker folk och skrattar.
Min pappa, Gud bevara hans minne, skulle aldrig komma på tanken att utsätta mig för någon slags missförstådd pappa-feminism. Övergreppa mig med någon sån pappa-feminism. Skjutsa iväg mig till någon äcklig plan. Det skulle snubbla omkring. Få en boll, sparka stenåt i huvudet. En tjej som ser ut som en fjordhäst skriker åt mig. Att man är en jävla sopa. Att man missar en boll. Skakar på sin man och frustar. Sopa. Så ska varenda unge ha det. Så är alla människor i Sverige, eller hur? Vi är inte nöjda för att varenda unge ska med och ut från den jävla planen in i ett sånt omklädningsrum. Vi snärtar någon sån äcklig handduk. Varför är det utopia för 100% av alla svenskar?
Alla barn ska ha ont i magen 3 gånger i veckan.
Och match på söndagen. Nu var det istället så här för mig. Jag kunde vara i mitt rum och göra såna här saker. Organisera min bokmärkesamling. Kolla många dubbletter jag hade. Jättefin ängel. Vad kul, mamma och pappa. Jag är här inne i mitt varma rum, om ni undrar. Kom ut om 4 timmar. Ingen står och vrålar åt att man ska göra armhävningar. Man gör inte armhävningar bara. För man orkar inte. För man har så svaga armar. Man kan inte.
Jag är bara en liten tjej.
Jag är bara en liten tjej. Vi hör som 5 timmar när jag är klar.
Så sitter här och läser Harry Potter.
Jag läser han på Grönkullen. Organiserar mina klistermärken. Kanske min organiserar någon pärm med klistermärken. Och underbart vid vackra klistermärken. Och ser om vilka som passar ihop.
Morfar.
Ses om 7 timmar.
Jag behöver varm oboj. För kalcium till mitt svaga skelett.
Jag har hört många som säger Sundhage i en intervju säga det här.
Jag tänker på när jag började spela fotboll och inte tjejer fick spela fotboll, och helt plötsligt står jag här som förbundskapten för det svenska damlandslaget och skriver historia.
Många grät av rörelsen när de hörde det här.
Det kan inte många ha gjort.
Och jag grät också av sorg när jag hörde det här. När jag tänkte på allt som Tia Sundhage förstört. Det underbara samhälle vi hade när flickor inte fick spela fotboll. Jag trodde inte att det var.
Eller
var det så att det fanns ett samhälle där de inte fick? Det är som Atlantis. Det är en sån dröm. Finns det ett sånt förtida samhälle som vi bara har hört legenden om, där flickor inte fick spela fotboll?
Flickor kommer med små bollar under armarna. Någon tvingar bort bollen, sätter dit ett bokmärke.
Bokmärkesplan. Mm. Pia Sundhage sänkte det Atlantiset till botten. Hon bara står där och skryter som kallar svin hur mycket hon har förstört för alla kvinnor. Det här med att vi tillhörde ett fredat kön. Vi behövde inte spela fotboll. Vi behövde inte prata om fotboll. Vi behövde inte titta på fotboll. Jag vill bara att det ska vara så här att om någon tittar på mig bara, ska vi kolla på matchen? Så vill jag säga till dem så här, titta på en gång till på mig noga. Kanske du ser att du såg fel på mig. Ja, du felkönade mig. Du trodde att jag tillhörde det här könet som håller på med fotboll. Det här könet som måste prata om fotboll och göra armhävningar i ösregnen och pissa på varandra i duschen. Det var det könet. Det var lite slarvigt gjort av dig. Förväxla mig. Men gör om, gör rätt. När du ska prata med mig så måste du välja ett tjejämne, alltså ett, dina innersta känslor, två, mina innersta känslor, tre, Ann på Grönkulla,
en dokumentärfilm om
Fassbinder.
Något som Petra, tjejer gillar.
Jag slitter och tårar. Exakt.
Min lilla dotter sa att hon vill kolla på en dokumentärfilm om Fassbinder, så att hon inte skulle vara så jävla brud.
Så är det.
Men nu har du fått lära dig här av livet att du ska låta flickor vara flickor, ja, och kolla på sina dokumentärfilmer om Fassbinder.
Det är typiskt kvinnliga.
Jag ska klä ut henne till Elsa i Frozen och sätta henne framför en dokumentär om Fassbinder.
Det är bara det de gillar. De gillar så här bokmärken och Ann på Grönkulla och så här tyska alternativfilmer om folk som typ knullar kött. Det är det enda tjejer gillar.
Tjejer du. I förra avsnittet så talade Nanna om en grön entreprenör.
Som
liksom levde sitt säljsnack 24 timmar om dygnet. Hon slutade aldrig vara en pitch. På något sätt. Och det fick mig tänka på sitcom-serien Silicon Valley, som jag ser nu. Som handlar om ett gäng IT-entreprenörer. Och där drivs det bland annat med att alla IT-företagen måste ha en sån liksom messiasaktig sales pitch. Alltså de kan inte bara sälja in sig hos investerare som ett företag som levererar en tjänst som kommer gå med jättemycket vinst, utan de måste också vara världsförbättrare.
Att kan, Google eller så.
Duno och Evil ha Google till exempel. Att liksom att Google, de ser sig själva som bärare och fria ordet till de förtryckta massorna.
Och alla som jobbar där är helt höga på att de jobbar på Google.
Ja, precis.
Det är som en sekt där man känner att man är världsförbättrare.
Det är en saga man berättar inte bara för investerare utan också inför sina egna. Och för ett tag sedan så såg jag ett UR-seminarium där en där en talesperson för BuzzFeed deltog. Och hon sa gång på gång på gång saker som det här om vad det är de levererar.
Something that really is valuable in people's lives and is changing those lives for the better. We have really found that BuzzFeed has a positive impact on people's lives. It, you know, it's still having like a really positive impact on people's lives, right? And I think that's just really amazing.
Vad är det som är så himla bra för folks liv som BuzzFeed levererar? Glädje och underhållning, va? Antar jag. Och det erkänner hon också lite motvilligt.
BuzzFeed has become the funny butt of a lot of jokes in terms of our list format.
Man driver ganska mycket med BuzzFeeds listor för de är töntiga och fullkomligt harmlösa, men de är också roliga och söta. Katter är ju söta och roliga. Och det är liksom den här talespersonen håller inte riktigt med om att det bara har att göra med katter och att det är töntigt och fullkomligt harmlöst. Utan hon ger exempel på en superviktig lista som de har gjort.
29 things that you should that everybody should know about their nipples.
21 grejer du måste veta om dina bröstvårtor till exempel. Där hittar de en person som hade upptäckt cancer på grund av den här listan.
Okej.
Okay. De har fått in ett mejl. Då förstod de att vad det de gör är viktigt.
Alltså personen hade läst listan och då började undersöka sina bröst. Ja,
du måste sin bröstvårta. Det var så här, 21 saker du ska prata om din bröstvårta. Om det är jättestor tumör på din bröstvårta.
Jag har inte läst,
så är det inte bra.
Jag har inte läst listan utan jag litar bara blind på vad den här talespersonen för BuzzFeed säger. Tröttsamt tycker jag att man måste hålla igång det här skitsnacket hela tiden. Nu...
Ja, det där lät verkligen som bullshit.
Ja, att man är tvungen att stå och ljuga sig själv i spegeln varenda dag. För hon erkänner på slutet av seminariet det vi alla vet och gillar med BuzzFeed.
We love cats at BuzzFeed, right? We just love cats so much.
De älskar katter jättemycket. Vi vet det. BuzzFeed älskar katter. Och vi älskar katter. Och det räcker mer än väl. Det räcker väl jättebra.
Inte jag och Ola.
Vad sa du?
Älskar inte katter.
Ja, men är det för sådana som Ola som man är tvungen att hålla på med det här?
Att det låtsas att det också,
att det också är en världsförbättrare. Kan du inte bara slappna av Ola och låta oss tycka om BuzzFeed för att de har superbra listor med jättemånga gulliga små katter?
Men jag gillar väl
också,
BuzzFeed nu då, att jag säger katter, vad är det här för trams, det här gör ingenting för mig. Men den här bröstvårtecancer-historien.
För du har stått där och klämt på den här bröstvårtan och undrat, vad är det här för något? Det kommer ju ingen mjölk i de här.
Jättekonstigt.
Ska jag amma med de här?
Amma av cancer.
Men jag kan tänka mig liksom att så här, vet inte, Google eller Facebook, att de behöver, att de kan hålla på med en skitsmack. Men liksom att även BuzzFeed, den här liksom totalt harmlösa sidan, att den ska, att de måste sitta på möten och brainstorma fram på vilket sätt de kan självrättfärdiga sig själva.
Ja, det är väl en sån här mänsklig reaktion då, att folk kan inte jobba all sin vakna tid med något. Nej. Och tycka att det är bara meningslöst och idiotiskt. Man kan inte leva så.
Det är som att vi måste låtsas tycka att satir är viktigt. Eller att den här podden är viktig.
Men om man gör någonting för alla, den mängd kärlek en kattlistmakare får, att det ändå inte ska vara nog för människan.
Men det är de var höga på den kärleken ett tag, men så vill man alltid vidare.
Det är så
kan det vara med komiker ofta. Så att ni ser mig som den här transpersonen. Men nu ska jag göra en monologföreställning där jag har ett gripande parti om hur det är att ha ett utvecklingsstört barn.
Eller ska jag säga sanningen om samhället, sånt. Kapitalismen.
Cancerbröstvårtan är liksom BuzzFeeds motsvarighet till när Jonas Gardell släcker ner i taket av en spotlight på sig själv och så här, säger något om Sverigedemokraterna.
Just det. Ja, men då får det vara så helt enkelt.
Johan Norberg, hörrni.
Just det.
Vad har vi på honom? Alla muff-handelskillars idol, va? Mm. Han är som den mest rockstjärniga Timbro-killen i mördande konkurrens. Den som varit närmast att kunna göra det till en så här spännande och sexig subkultur, att älska frihandel. Men det här med att vara den coolaste nyliberalen, det är ju lite som att vara den coolaste trollkaren.
Ja.
Eller hur? Det blir aldrig så coolt ändå.
Ja, men lite som en kläder också, eller?
Ja, exakt. Man har, eller hur?
Till långt hår, typ till lite nedanför öronen.
Ja, så lite, så här, lite syntig och svartrockig stil. Exakt. Men aldrig så att det tippar över, utan det är ändå propert. Det är ju sådana killar, nästan alltid killar, som kanske har så lång rock och portfölj på gymnasiet. Ja, men ja, de har samma kläder, coola trollkarlar och coola nyliberaler. Men
eller kanske en kråsskjorta, eller har du talat ganska nu? En blank kostym i en färg.
Mm. Ofta, rätt ofta helt svart också, tror jag. Man kanske har en svart polotröja. Nyliberal och cool trollkarl, man är ofta samma person. Att det är en rätt vanlig så här, kombination att trolla och typ älska ateism och frihandel.
Mm-hmm. Du menar att om man skulle göra en opinionsundersökning på vad trollkarlar röstar på?
Ja, de är ju sällan vänster, tror jag faktiskt.
Nej, det är mycket Center och Folkpartiet.
Ja, de är sådana frihetliga, lite libertarian hållet personer.
Jag har träffat Johan Norberg en gång, och då berättade han för mig hur han blev nyliberal. Och då berättade han så att marknadsliberal, eller vad det nu är, hans politiska ideologi.
Men han drev ju tidningen Nyliberalen i typ 10 år, så att om någon ska behöva stå ut med tillmälet nyliberal, tycker jag att man kanske kan kasta det på Johan Norberg.
Men då berättade han så här att han, nu kommer jag inte ihåg vilket land, men ett mellaneuropeiskt land, typ Belgien eller sådär, han är uppväxt där, därför att hans pappa jobbade i ett annat land. Så att, och då berättade han att han gick runt där i alla fall, och att det var väldigt mycket hemmafruar där. Alltså det här ska ha utspelat sig när han var liksom ett litet barn. Mm. Och att han brukade titta på de här kvinnorna som satt i fönstren och liksom längtansfullt drömde sig bort från sin hemmafrutillvaro. Och det var det som var hans... Han beskrev det som sina då...
Sitt politiska uppvaknande.
Ja, exakt. Att han som 7-åring skulle ha tittat på de här kvinnorna och tänkt att tänk om kvinnor också fick ingå i liksom, marknadsekonomin. Och...
Mm-hmm. Men man behöver inte bli just nyliberal för det, eller? Nej, det, det är ju inte det som är det speciella med att
ja,
vara...
Men, det är väl liksom det som är storytellingen ändå. Alla människors... liksom att friheten är att kunna sälja sin arbetskraft och ha pengar och liksom hela den grejen.
Okay.
Men jag fick känslan av att storyn var, jag ska inte säga så, men jag fick kanske lite känslan av att storyn var på ett efterhand och lite för att plisa mig. Inte för att förhäva mig, men kanske pyttelite, eller kanske varit 7 och tänkte jag tycker bara det känns väldigt osannolikt att ett barn skulle uppskatta yrkesarbetande kvinnor, för det är barn uppskattar mest, det är ju kvinnor som är i hemmet såklart. Mm. Barn vill att det ska vara jättemycket mysiga mammor hemma hela tiden.
Jag hatar kvinnor, jag skulle vilja kunna komma hem till ett hem utan alltid en kvinna som står och kokar något.
Just det, så har det kunnat vara.
Men jag blev klart nyliberal en gång. När på mitt första år på lärarhögskolan så på en föreläsning så frågade läraren vad man skulle kunna, eller professorn vad man skulle kunna göra för att förbättra skolan. Mm. Då räckte upp handen så att man skulle höja lärarlönerna. Och då skrek någon nyliberal till mig. Eller kanske försvarade jag jättestarkt friskolorna. Det kan vara det också. Hur som helst, de kallar mig nyliberal. Och det var då jag började hata kommunismen.
Åh, vilka vackra anekdoter du blev avbruten av.
Förlåt.
Men nu får du fortsätta. Mm.
Ja, men de tuffa nyliberalerna. Mm. Då, bland annat Johan Norberg. Han är kanske deras ledare.
Mm.
Det var så att de här tuffa nyliberalerna, de var i 20-årsåldern. På 90-talet så drev de svartklubb i Stockholm.
Mm.
Så, men jag tänker att de gillade nog egentligen aldrig riktigt att festa. De var lite så här för kontrolliga och stela och autistiska för det. Det var nog nästan bara det principiella motståndet mot sosseriet som drev den klubben. Mer än att det var så att vi är galna kids som måste festa utan stängningstid. Jag tror att de teoretiserade sig fram till den svartklubben.
Jag hatar snarare ecstasy, men jag började dö för min rätt att sälja det.
Och så bara, fan, jag vill bara hem och läsa Liftarens guide till galaxen. Måste jag stå och bekämpa sosseriet till 5? Förmynderiet, danstillstånd. Här dansar vi till 5. Jag hatar att dansa. Ja, men det var, då har vi skissat en liten karaktärsbeskrivning av de coola nyliberalerna. Det blir kanske inte jättekult. Jag fattar att du inte är tönt, jag är tönt patrullen, men det är ändå svårt att lämna den patrullen på något sätt. Men det är ändå Johan Norberg den som varit närmast att inte då, närmast att göra den kulturen sexig. Om Ayn Rand skulle ha legat med någon samtida svensk, så är det väl han.
Ja, det tror jag.
Men Johan Norberg har...
Han liknar lite hennes... hon hade ett förhållande med en ung kille som också liknar honom, Nathaniel Brandon.
Mm, ja.
Som hade också den frisyren. Kanske han som...
Det är nog ingen slump att han har modellerat sin look efter det, kanske.
Vad skulle Ayn Rand gå igång på? Ta med en bild på Ayn Rands pojkvän till frisören. Jag vill se ut så här. Om det blir ett, vad heter det? Ett hål i tiden, så vill jag vara redo.
Först skulle jag åka tillbaka och knulla Ayn Rand, sen åker jag döda Hitler.
Bara ett, bara ett litet stopp. Om jag får be Dr. Who. Dr. Who, ett litet stopp bara.
Men det var inte det här vi skulle prata om.
Men nu blev det det.
Nu blev det det. Ja, det är bara en liten, jag bara pytteliten tanke här. Det var det att Johan Norberg har skrivit en krönika med rubriken Varför vägrar vi se att världen blir bättre?
Ja.
Han skrev den här krönikan i Expressen, i The Spectator, och han sa den också i Godmorgon Världen. Ja. Ungefär samtidigt publicerade han samma grej på 3 ställen.
Mm.
Trippelfakturerade. Mm. Sådana här de kapitalisterna. Där fick jag honom. Nej, men han gör den här.
Det är smart entreprenörskap.
Mm. Mm. Nej, men han gör den här.
Jag räknar inte med att det fanns någon som följde alla medier. Det är inte många som vet om det finns exempel som följer allt som sägs och skrivs och publiceras.
Nej, men han gör den här spaningen att, att det här uppskruvade känsloläget och paniken om hur hemskt det är, den här känslan som driver människor in i armarna på auktoritära politiker. Mm. att den känslan är opåkallad eftersom världen inte alls är hemskare än förr. Det känns som en ganska återkommande sägning på senaste. Mm. Vi kanske har sagt det också.
Mm. Ja, jag tror att alla har sagt det alltid.
Ja. Ja, exakt. Alla säger det hela tiden.
Mm. Ja, skillnaden är bara att lidandet sköljer över oss i realtid nu. Mm. Alla har en filmkamera i fickan och filmar allt hemskt som sker. Sen tittar alla på hela jorden på filmen och ballar ur. Skitsamma, den spaningen. Ja. Jag tänker inte säga något om den så här, tesen i allmänhet. Den kan man väl göra. Jag tänker mest bara anmärka på en detalj i det Johan Norberg sa när han pratade om hur mycket, om hur bra mycket är jämfört med hur det var förr.
Sedan jag växte upp på 1970-talet har risken att dödas i krig halverats, liksom risken för västeuropéer att dödas av terrorister.
För jag bara blev lite less på det där med terroristerna, för jag har hört det ganska många gånger på senaste från folk som ska göra den här spaningen och spela ner det här hotet, att just det där med terroristhotet, för att
det är lite
högre. För att folk som vill tona ner dagens rädsla för terrorhot brukar säga att antalet dödsoffer i terrorattentat i Europa faktiskt har varit mycket färre det senaste decenniet än vad det var förr under 70-80-talen. Det var det Johan Norberg sa där. Mm. Men det är bara det att det här påståendet att terrorhotet mot Europa minskat, det bygger på att alla europeer bor i Basken eller i Nordirland och jobbar för spanska eller brittiska staten.
Mm.
Men alla i Europa bor inte i Basken eller Nordirland. Nej. Det är inte bara obebyggd vildmark resten av Europa.
Röda arméfraktionen.
Vad sa du?
Röda arméfraktionen då? Eller de dör inte så många kanske? Det fanns kanske lite andra aktiva terrorgrupper ändå. Eller?
Ja, men jag tror verkligen att det är ETA och IRA som får att tippa över. Eller inte bara IRA, utan de nordirländska. Men sen är det också att det är Rotarmé-fraktion och de italienska terrorattentaten sökte också med ganska många. Men det är också samma där att de var ju...
Nej, han är inte Iran, sådana här terrorister i Europa också som skulle döda exiliranier.
Ja, kanske.
Det var en slags terrorverksamhet. Men utan
Basken och Nordirland så skulle inte siffrorna stämma.
Nej.
Och sen så är det ju både Basken och Nordirland och även då Italien och Tyskland är ju mest också lite riktad terror. För det är ju också det då det här bygger på, att alla europeer jobbar som spansk eller brittisk snut.
Mm.
Om man så ska tänka att risken har ökat för det att döda sitt terrorattentat. Och det var det samma med Rotarmé-fraktion, eller hur? Att det var inte den här totalblinda terrorn. Så jag menar, för en random människa som bor vart som helst i Europa så är risken att dö i terrorattentat större idag.
Jag håller med, det är också alltid konstigt att säga. Jag kan inte tänka mig att det skulle vara så att det var fler människor som tog ett terrorattentat.
Ja, men om du bara...
Det har varit rätt supermånga nu.
Jo, fast det stämmer väl på ett sätt då...
Men ett slag dog 100 pers i... Alltså även IRA, hur många hade de ihjäl på ett år?
Det var nog ganska många, tror jag, och det var rätt så jämnt varje år. Fast, men det var väl just det också, att det var, är det här terror eller ett krig?
Ja.
Alltså, men det är bara, är du vem fan som helst som bor vart som helst eller åker och är turist vart som helst, så är det ju stor risk att dö idag. Så att all er rädsla är rimlig, för det jag vill säga bara. Få panik, rösta på auktoritära politiker, på någon hård man som kan liksom spöa upp alla muslimer och kulturmarxister, och så att vi får någon ordning och reda. Okej, det var allt. Vi är ute nu på vår nya släppdag torsdag också.
Mm.
Det är vad det är, det är väl inget ord om. Det spelar inte så stor roll. Nej. Men nu blir det torsdag istället för fredag. Vill du säga något, Jonathan?
För reklam?
Ja.
Jag gör reklam för min special. Tydligen så är det inte en special, för den är för kort. Men Branne Pavlovic anser att det är den nya längden på en special, är den längden som jag har.
Och hur lång är den?
17 minuter.
Mm-hmm.
Den finns på YouTube.
Mm.
På Aron Flams YouTube-kanal. Mm. Och heter Helt Fantastisk. Helt Fantastiskt.
Just det.
Ja, jag börjar reklam för den.
Ja, vad roligt. Mm. Jag har inte hunnit kolla på den här.
Men jag såg
bara att folk på Twitter skrev lite snälla saker om den och blev vansinnig av missundsamhet och bitterhet. Så att, det är kul för dig.
Ja.
Vi kan säga också den här underjordfestivalen, komedi och konferens, är nu i helgen, fredag och lördag. Jag kommer vara med på fredagen och gigga. Alltså det är Malmö i Tangopalatset. Så att det finns biljetter på Biletto.
Och sen så är det massa lilla drevet personer.
Ja, Moa och Dylan kommer att köra.
Dylan ska uppträda.
Och sen så är det väl massa shower med massa hyfsat roliga människor.
Mm.
Så köp biljetter till det. Tack Aftonbladet Kultur, tack Akademikernas A-kassa och Ljusek. Jag heter Ola Söderholm. Ni heter Liv Strömqvist, Jonathan Unge.
Står det på papper?
Nu, ja, vi hörs igen nästa vecka.
Ja.
Hej.
Hej då. Hej, hej.